Ja, den här signaturen är det många som jag hoppas känner igen. Det här är nämligen ett program som heter vadå?
Det heter Uppdrag Tyresö.
Och vad heter han som sitter mitt emot mig?
Lars Alvarsjö.
Japp, och vem har jag mer?
Tommy Hansson.
Och jag då som leder programmet heter Ann Sandin Lindgren och egentligen bara frågvis. För ni två har ju väldigt bra erfarenheter i ett speciellt område. Vad har du för jobb, Lasse?
Jag jobbar som stationsbefäl heter det. Det är ju egentligen ett polisområdesbefäl. Och jag sitter som ansvarig för polisverksamheten i södra länsdelen.
Ja, där vi ingår.
Ja.
Och även du, Tommy, har ju en bred erfarenhet bakom dig när det gäller polisarbete.
Åtminstone lång. Jag har ju inte varit så mycket kriminalpolis till exempel. Men jag har ju varit polis i yttre tjänst i ungefär 45 år.
Det är inte dåligt.
Ja, eller snarare 10 år får man räkna bort. För då jobbar jag i polisförbundet som polisfacklig förtroendeman.
Och därför så kan du väldigt mycket om riksfrågorna också.
Ja, jag har lite grann koll på det. Så ja. Sen blir det att när man har levt ett sånt liv så är man ju intresserad av de frågorna. Så man läser ju mycket i tidningar och sådär.
Och tyvärr är det så att det var 2,5 månader sedan vi träffade sist. Ni är så upptagna. Ni gör ju så mycket roliga saker i era privatliv.
Ja, dessutom så måste vi ju, eller åtminstone jag måste ju jobba också emellan.
Tommy, det slipper vi. Men ni åker, jag ser att ni rör på er över alla möjliga ställen.
Ja, jag Blåkulla sist nu i påsken.
Ja, rätt. Men nu ska jag vara lite allvarlig här. För att i och med att det bara 2,5 månader sedan vi träffades så har det ju hänt fruktansvärt mycket saker som är av allvarlig karaktär här i Tyresö. Om vi börjar då i februari så var det ju faktiskt så att det var en explosion i ett bostadshus i Öringe. Som tur hade de en polisbil som var ganska nära och som kom fram. Och sen när man läste vidare verkar det vara som att det var fel hus.
Ja, det stämmer. Den här branden eller explosionen, eller vad, det var väl någon form av brandbomb man slängde på den här fastigheten. Under utredningens gång har det visat sig att man har tagit miste på hus. Och man har liksom eldat på fel fastighet.
Det är det här som skrämmer oss allihopa. Att man inte ens, att man ger sig på någon som man, i något gäng. Men när man ger sig på helt oskyldiga människor, då har man inte en chans att skydda sig.
Och tyvärr blir det ju så när de här gängen engagerar liksom unga gärningsmän som ska utföra de här dåden. De har ju inte riktigt koll och är väl nervösa och gör inte en tillräcklig bakgrundscheck, utan då blir det som det blir. Vi har ju sett flera av de här händelserna när det gäller skjutningar också. Att man skjuter på fel lägenhetsdörrar och skjuter ihjäl fel personer. Så tyvärr är ju det här en följd av att det är unga gärningsmän som inte har någon konsekvens. Tänk överhuvudtaget och ingen förberedelse.
Har man fått fast gärningspersonen?
I just det här fallet tror jag inte man har fått det.
Nej. För det läskiga är också att under 2022 då var det 7 av de 15 bränder som fanns här i Tyresö som rubricerades som mordbränder. Vi hade ju väldigt många sådana här. Ja, det var både Dalstugan och grillkiosken här och Bergfotens skola och Fårdala skola. För inte snacka om Stimmets skola. Och när det börjar brinna lite här och där, då blir man ju orolig, eller Tommy?
Ja, självklart. Det är ju, och framförallt är det ju när det är sådana skolor och sånt på tenderell på nätterna så är det ju oerhörda kostnader. Det kostar ju kommunen. Jag tror inte de är försäkrade för kommuner.
De är inte försäkrade, för kommunen har inte råd att försäkra.
Nej, och det innebär ju enorm kostnad för alla kommuninvånarna.
Ja, ja. Vet man någonting? Och har man löst några av de här mordbränderna där med Stim i skola?
De här bränderna som du talar om nu med skolbyggnader och så vidare, det har ju förmodligen ingenting att göra med den här första händelsen.
Nej.
Det är ju en isolerad händelse. De här skolbränderna och det är ju sån här okynnessträck av ungdomar som
det tror man
som,
att det är så.
Ja, rent spontan initierade händelser.
För ibland pratar jag om att man tänder eld på någonting för att man ska se till att all blåljuspersonal åker dit, och så gör man någonting annat någon annanstans.
Ja, om syftet är det, så är det ju svårt att säga i efterhand.
Ja, ja, verkligen.
Men vi sätter inte det i samband med några polisingripanden eller några sådana händelser.
Nej. Sen var det en sak som hände natten mellan 25 och 26 december. Då var det i närheten där jag bor, och jag tänkte när jag läste det där, ja, det är bara 200 meter från mig. Nu börjar det liksom bli så här att, alltså, det händer så mycket så man håller ordning på hur långt ifrån där man bor. Då var det en man som hade misshandlats. Och då var det, som tur var, tog man ju fast de här personerna. Och nu läste man då det, den 26 februari, att det var pedofiljägare.
Ja, det var ju den här händelsen på Farmarstigen som vi har pratat om tidigare.
Ja.
Och tydligen är det ju så att det finns en gruppering som heter...
Pedophile Hunting Sweden.
Ja, som är någon utbrytargrupp från den här dumpen, eller som inte har fått samarbeta med den här dumpen som Patrik Sjöberg är frontfigur för. Och de här har ju fått för sig att den här personen som blev misshandlad har försökt kontakta en minderårig flicka via nätet. Och sen sitter man på krogen och lägger upp en plan då att man ska åka hem till den här personen och konfrontera honom.
Aha.
Och det gör man ju då, och det slutar ju i den här misshandeln.
Så det är som ett medborgargarde som på lösa grunder kastar sig på en person?
Ja.
Ja.
Och där har vi ju domar mot 7 personer tillhörande den här gruppen.
Ja. Vad får man för det?
Ja, de dömdes till, vi ska se, 1 år och 6 månaders fängelse.
För misshandel, var grov misshandel alltså?
Ja, grov misshandel, 1 år och 6 månader, och en av dem dömdes till 1 år och 9 månader.
Jaha, var det så grov misshandel?
Ja.
Ja.
Mm. Men då ska ju det sägas att då är de ute efter ganska precis 1 år, därför att det är ju 2/3 frigivning.
Det är det oavsett. Jag trodde 2/3 var om man skötte sig.
Ja, det skulle man kunna tro. Men om du håller koll till exempel på Nytorgsmannen, massvåldtäktsmannen, så har ju han skött sig måttligt bra.
Dåligt har han
gjort. Ja, det har han gjort. Förutom då att han är av en särdeles otäck sort.
Ja.
Så, och det hindrar minsann inte att han kommer ut och nu ska vara ute i frihet alltså.
Det där systemet förstår man inte på.
Nej, det är någonting som man har haft jättelänge i Sverige och har byggt på vår liberala, som det heter då, alltså inte liberal i politisk bemening, utan slapphänt helt enkelt,
ja,
kriminalpolitik.
Men det värsta som har satt Tyresö på kartan, tyvärr, där man har läst om Tyresö väldigt mycket sedan den 7 mars. Vad händer då? Jag frågar dig, Tommy, du som läser mest nyheter kanske av oss.
Ja, minns jag rätt så var det väl att man tog ett par misstänkta terrorister.
Ja, och det var inte dåligt. Alltså, det var ju Säpo och polisen inblandad.
Ja, då går man ju på ganska tufft, för att man vet ju inte hur de har ställt till det med kanske bomber eller annat. Va? När man, förmodligen måste man haft en ganska stark indikation när man gick på så här flera ställen. Och sen visade det sig att man kom ut med ett antal automatvapen också.
Ja.
Och det har ju framgått då i media att de här personerna har då haft kontakt med någon islamistisk extremistgrupp från Somalia.
Ja.
Och dessutom har man haft kontakter med grov organiserad brottslighet i Sverige. Så att det är verkligen en brygd av det värsta.
Ja. Men jag tänkte då, när det är Säpo inblandad, för jag gick ju på dig direkt, kontaktade dig, alltså ville veta om du visste någonting. Men då är det liksom locket på. När Säpo inblandad, då får ni bara som poliser rycka in och utföra själva...
Ja, vi biträder ju säkerhetspolisen i de här ärendena. Men vi kommenterar aldrig ärenden som handläggs av säkerhetspolisen.
Nej, det får ni inte.
Det får vi inte göra.
Nej.
Och dessutom så får vi ju väldigt begränsad information. I stort sett den man kan läsa i media som alla får ta del av.
Så ni vet bara att det är ni som ska liksom göra själva tillslaget?
Ja.
Ja. Och att det är Säpo själva inte med?
De är säkert på plats också, men det är ju nationella insatsstyrkan och piketen som gör de här.
Och de ska man helst inte känna igen?
Nej.
Nej, för man såg ju vissa poliser, det fotas ju ganska rejält där, det var ju där vid Sikvägen. Men hur långt har man kommit i det här då?
Vet inte.
Nej.
Och det kommer nog dröja innan det blir rättegång av de här För det är ett ganska omfattande utredningsarbete.
Ja. Nu vänder mig till dig, Tommy. Din hustru är ju politiskt engagerad i Tyresö och väldigt, vad jag förstår, framgångsrik när det gäller att sitta i barn- och utbildningsnämnden. Och hon och Klara Wattman åker ju runt bland skolorna. Och det var ju så att det var två av de här killarna som jobbade extra i skolan, om jag fattar det rätt.
Ja, det var väl någon sorts elevstöd om jag förstod det hela också. Ja, enligt media.
Enligt media. Och då undrar man ju så här, kollar man upp hur det är? Alltså, vet man alltså brottsregister? Alltså, man vill ju inte gärna att det ska finnas ungdomar som kan... Alltså, om de här killarna har blivit extrema i sina åsikter, att de påverkar andra ungdomar.
Ja, det vore ju en riktig mardröm.
En mardröm.
Men å andra sidan, så det man gör är att man tar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ja. Och då blir man stoppad om man har grova brott på sig, typ sexualbrott och våldsbrott. Har man smärre brott på sig, då glider man bara igenom. Då står det att det finns ingenting som blir antecknad för. För de här hade, någon, den ena av dem i alla fall, enligt media, hade ju någon narkotikabrott och sånt på sig. Men det var ju inte de väldigt, väldigt grova tidigare händelser. Nej. Så att då kan det nog hända. Alltså, i Sverige har vi det ofta så att det ska till ganska mycket för att man ska bli utspärrad från arbetsmarknaden. Och tanken är ju att man ska kunna komma igen. Och vem vet? Jag vet ju inte. Nej. Det kan ju hända att de här har fått de här arbetsplatserna som ett led i deras rehabilitering på något sätt. Det vet inte jag.
Nej. Vet du någonting, Lasse?
Nej, men vi har väl varit ganska naiva när det gäller de här säkerhetskontrollerna.
Ja.
För det är ju flera händelser där man har missat att kontrollera belastningsregister. Och
man vill tänka gott. Man vill ge folk en andra, tredje, fjärde chans.
Ja, och här måste vi nog tyvärr börja tänka om lite grann och vara lite mer vaksamma.
Ja, för det har ju också kommit ut att man ska vara vaksam. Ja. Och det, i vår familj så säger vi ibland att där går en tomte, säger vi liksom, när vi ser någon person som rör sig konstigt. Och vårt barnbarn undrar aldrig, vad ser ni tomten någonstans? Men vi måste hitta på ett nytt namn för det där. För att, vi vill inte gärna peka på skumma figurer. För att ibland är det ju faktiskt människor som rör sig i ett område. Och man känner ju på sig. Den här personen har ingenting här att göra. Den tittar konstigt på bilar eller vad det är för någonting. Och egentligen så ska man ju kanske faktiskt reagera på det. Och inte bara tänka vad jag inbillar mig. För vi är ganska duktiga egentligen på att känna av. Vad ska man säga? Att folk är... Ja, man ser på folk ibland att här kommer en tomte.
Ja, man ska vara försiktigt vaksam.
Försiktigt vaksam ordet. Ja, vad säger du, Tommy?
Ja, det kan vi ju se idag att hur noga det är med det. Att man ska inte försöka sig på något som man kanske inte går i land med.
Nej, och idag när vi spelar in det här, då har en pappa med sin 12-åriga son gått förbi ett gäng ungdomar i Skärholmen.
Ja, och tydligen så har de ropat åt oförskämt eller liknande och så har han gått tillbaka för att säga att så där gör man inte. För det här var en rättskaffens man.
Ja.
Och då kommer det fram en pistol, enligt media ska sägas. Ja. Och man skjuter ett skott i marken och när han försöker ta ifrån gärningsmannen pistolen så skjuts han i huvudet och dör. Och den 12-åriga pojken ringer 112 och larmar polisen. Ja. Det är så fruktansvärt bortom all mänsklighet så att ja, jag vet inte vad man ska säga.
Ja, och idag när vi läst nyheterna så vet vi inte så mycket, för att när ni hör det här kanske ni vet mer. Lasse, vet du något mer om det här?
Nej, jag har ju jobbat idag och det var ganska upprörda känslor bland kollegorna idag efter den här händelsen.
Det var det, va? För det var ju civilkurage han ägnade sig åt och det vill man ju att folk ska ha.
Ja. Han har ju sagt till ett ungdomsgäng som står och hänger i en gångtunnel och reagerat på något de har gjort.
Ja.
Och där blir det konflikt och efter ett tag åker ett skjutvapen upp och han skjuts direkt ihjäl.
Ja. Och det är här man är nu, känner jag av liksom, att det här gänget som finns nu, de har väldigt låga trösklar för våld.
Ja. Och idag var det ju väldigt upprört bland mina kollegor. Motivationen är hög och se till att den här gärningsmannen grips och vi ser till att han kommer att lagföras för det här.
Ja. Har man någon spår än så länge? Det kanske du inte heller kan säga.
Nej, jag kan inte uttala mig om det i nuläget. Nej.
Nu byter vi ämne lite grann till mer lite, inte lika fruktansvärda saker. Men polisen gör ju också listor över vad problem finns. Och då kunde man läsa i början av mars att Graningsringen är kvar på listan över öppna drogscener.
Ja, det stämmer. Vi har fortsatt problem uppe på Graningsringen och särskilt runt busstorget där nere. Det är väl den platsen som känns mest otrygg av de som bor där uppe.
Ja. Nu, jag har gjort ett reportage där uppe faktiskt, för att våra politiker sitter ju där i en allaktivitetslokal. Man har ju startat en lokal där uppe, eller den har funnits jättelänge, det har varit olika aktiviteter. Så bland annat vårt kommunalråd Anita Mattsson sitter där på fredagar, och det är en sån här lokal man kan sitta i. Det har öppnats ett café intill där, jag vet inte hur bra det går. Men det, man försöker nu med olika insatser se till att det här blir ett fungerande torg där människor vågar vara.
Ja, det är ju vällovligt. Sen är det, därför att det är alltid det här att när de här langarna och kriminella tar över allmänna platser, det blir en sån osäkerhet för vanligt folk, och ett sånt område får ju inget bra rykte. Nej. Folk vill ju knappt bo där, och man är rädd för sina barn, man vågar inte släppa ut dem.
Nej.
Av naturliga skäl.
Man kunde också läsa i slutet av februari att Tyresö bostäder har installerat ett nytt passagesystem och nya entrédörrar i alla fastigheter i Graningsringen. Det är som en del av trygghets- och underhållsarbetet.
Mm. Vi får se hur långt det räcker.
Ja, för det är också någonting som har varit att man har kunnat hänga i vissa portar, i källare, i garage, att man har liksom tvättstuga, man har tagit över vissa områden. Ja. Och det är ju inte bra.
Och de här problemen har ju sett likartade ut genom åren i stort sett sen ringen byggdes. Jag har själv bott där uppe, jättefina lägenheter och så vidare, men att det har varit problem med ordningsstörningar och ja, sociala problem helt enkelt.
Ja.
Det här med nycklar och lås, det vet jag att man som brottsförebyggande kvarterspolis jobbar med för en 30 år sedan. Så att det är inget nytt.
Nej.
Utan det här, problemet är att man gör ju åverkan på de här grejerna, så att det är ju väl så viktigt att man i så fall ser till att ha en hög nivå på underhållet. Det vill säga att så fort någonting går sönder måste det lagas direkt.
Ja,
det... Och gör man inte det så blir det i alla fall fritt fram.
Det finns en teori som heter...
The Broken Glass Theory.
Ja, som är tydligen väl fungerande, att man verkligen ser till att så fort någonting är trasigt så lagar man det.
Så är det. Ja. Och man kan nog säga lite grann samma sak där då, att om man har en plats som det oftast tycker jag är till exempel i Tyresö centrum, att det är vanligt folk och det är ordning och reda, då känns det tryggt att vistas där.
Ja, även om det är ungdomsgänget där ibland.
Ja, det kan, absolut.
Det känns inte ett dugg otryggt.
Nej, precis. Nej.
Och jag som går genom Graningsringen ofta, faktum är att jag känner mig ganska bra där uppe också. Mm. Det de har gjort, de har ju tagit ner väldigt mycket träd, så man går ju aldrig i någon passage där man inte ser. För ett tag var det, när växtligheten tar över, så man känner, går jag här så kan ingen se mig. Men de har ju fixat till ganska bra öppna ytor, de har en minigolfbana, de har fixat, alltså går man genom Graningsringen så ser det väldigt bra ut om inte man läste media.
Mm. Men jag tror att det här är från 60-talets byggboom. Man tänkte inte så mycket på trygghetsfrågor.
Man behövde inte.
Nej.
Man behövde inte.
Och det är ju därför vi har de här stora betongförorterna som idag hyser jättemycket problem.
Ja.
Så mycket härrör ju från det här hur man har byggt, sättet man byggde på, höga hus och liksom... Inga stora öppna ytor synligt. Allt Nej. Ligger ju liksom på insidan av ringen.
Ja. Och sen byggde man faktiskt... Jag brukar alltid slå ett slag för Farmarstigen. I och med att jag bott där väldigt många år. När man bygger blandad bebyggelse. När man både bygger villor, bostadsrätter, hyresrätter. Och ungarna kan inte se att det här är en fina sida där folk... Ja, lägenheterna värdar mycket och det här är hyresrätter. Och blandar man så, då blir det också väldigt mycket bättre för barn... Och ungdomar.
Ja, dynamiken blir ju helt annorlunda.
Helt
jag tror
annorlunda.
Att man har upptäckt det vart efter att det är bättre att bygga på det viset.
Ja, tror jag också. Sen läste jag en grej, då vände jag till dig igen Lasse. Att det stod så här, en rubrik, halverat antal polisaspiranter till Tyresö. Den 15 januari började årets första polisaspiranter, 171 stycken, sin praktik i Stockholm. Förra året tilläs lokalpolisen mot Nacka, där Tyres ingår, 14 stycken aspiranter. Den här gången blev det hälften så många. Förra gången vi pratade så var du väldigt glad över att det hade kommit så många nya poliser till Stockholm.
Ja, och inte lika många denna gången. Men nu har man gjort så att man har inventerat vilka lokalpolisområden som har störst behov. Och då visade det sig att Nacka fick ju rätt många förra gången.
Aha.
De får lite färre denna gång. Däremot har vi ju lokalpolisområden som får betydligt fler.
Så man har gjort en ganska klok fördelning, tycker du?
Ja.
Ja, vad bra då.
Så sammantaget är ju inte problemet så stort, även om vi i Nacka Tyresö då får ett mindre antal av de nya aspiranterna.
På 2,5 månader har bara exploderat och lite pedofiljägare och lite terrorhot. Det är ju inte så farligt.
Ja, men alltså allting är relativt.
Jag vet.
Jag har väl skjutits då 3 personer i Skärholmen på knappt två månader. Så att,
ja. En annan liten nyhet som gällde Tyresö var faktiskt att allt färre får sociala ersättningar och bidrag i Tyresö. Lägsta antalet på över 9 år, apropå det här med sociala problem.
Ja, men det är väl glädjande.
Det är en positiv nyhet.
Ja, absolut.
Ja.
Man hoppas ju också att alla som får det behöver det, så att det inte bidras med regerier som ju inte är helt ovanliga.
Nej.
Där tror jag inte att Tyresö sticker ut på något sätt, utan det finns säkert ställen där det kan vara värre med den saken. Ja.
Nu ska vi gå över till landet, som sagt var. Vi lever fortfarande i en någorlunda förskonad kommun. Jag läste i Aftonbladet den 2 februari att under 2023 misstänktes 42 barn i åldrarna mellan 15 och 17 för mord.
Mm.
42 barn.
Det är ganska häpnadsväckande siffra.
Hade någon sagt det här till mig för 20 år sedan, så hade jag trott att det finns inte en chans i världen att barn mördar. 42 stycken under ett år.
Det är ganska fruktansvärt.
Ja, hur har vi hamnat här, Tommy?
Ja, du, jag tror ju att vi har haft ett system som har byggt på att barn, precis det du säger, ingen kunde föreställa sig att vi skulle ha så många unga mördare och sprängare, ska jag lägga till.
Ja.
För att de är ju lika frekventa där tyvärr. Då har ju gängen anpassat sig, för de vet att är du under, alltså inte fyllda 18 år vid brottstillfället, då är det hårdaste du kan få att du blir inlåst på ett SIS-hem i 4 år. Det är max. Och vi har ju mördare som mördare kallar jag han för, men som kanske blir dömd för grov misshandel med ett väldigt grovt våld och dödar en annan ung kille. Alltså han får inte gå ut på helgerna. Och så han får alltså ungdomsvård som inte är sluten ungdomsvård. Nej. I 8 månader.
Ja.
Och det värsta man kan få då, som sagt, vid en sprängning eller ett mord, så är det 4 år. Sluten ungdomsvård. Det är det hårdaste. Och det vet de ju om. Gängen vet ju detta.
Så man sätter de yngsta på morden?
Ja, man rekryterar på SIS-hem. Man rekryterar i sociala grupper. Så går man ut och säger, vill du komma med här och tjäna 10 eller 100 000 på ett jobb?
Uh-huh.
Och 10 000 kanske är att man då kör någon narkotika hit eller dit. Och 100 000 kanske ett mord.
Ja. Alltså det sjuka är så här nu när man läser nyheterna, det är att till slut reagerar man inte. Till exempel sån här rubrik kommer: ingen har skjutit sig ihjäl i Stockholms län på 4 månader. Det kan vara tillfälligt, ska man i mitten av februari. Alltså det är en nyhet att ingen har skjutit sig ihjäl på 4 månader. Bara en sån nyhet är ju galen.
Ja.
Fast vi satt ju här i höstas efter september, och då var det ju som att det hände någonting varenda vecka, och vissa kvällar hände det flera saker samma kväll, de här grövsta brotten. Så att det känns ju ändå som att det kanske är någon sorts vändpunkt på gång. Vad det då beror på att polisen har faktiskt rätt ut flera av de här casen, flera personer blir inlåsta i Sverige, även om det, tycker jag, ibland lite korta tider. Men dessutom så har ju en hel del av brottsligheten hamnat utomlands.
Ja.
Så att svenskar skjuter svenskar utomlands och får ju där, ja, jag kan ju tycka att det är mer rimliga straff.
Ja.
Mycket av det trycket som polisen har lagt på de här nätverken har ju gjort att de har flyttat verksamheten, precis som Tommy säger, till Turkiet.
Spanien var
ja,
också.
Spanien.
Ja. Irak var det än.
Ja.
Så du menar, du säger det Lasse, att det har varit bättre polisarbete. Man har satt hårt ja, mot hårt alltså.
Vi tycker oss märka att vi börjar att vända den här skutan. Jättemånga beslag av både narkotika, vapen, pengar. Vi har ju samarbete med Kronofogden och skattemyndigheterna. Så vi plockar ju värdeföremål och bilar av de här gängkriminella på löpande band nu.
Ja, det är fantastiskt. Däremot så börjar nu av mars, när vi spelar in det här i mitten av mars, då stod det så här: efter bombdåd, det var bombdåd i Farsta strand, Fagersjö, Lidingö, växer nu oron för en ny våldsvåg. Sprängningar är alla riktade mot personer med kopplingar till Foxtrot-konflikten. Sen lyssnade jag faktiskt på ett program om hur 17 kommer man över sprängmedel. Och då visar det sig att det finns en enorm marknad. När man beställer liksom, man behöver 15 kilo så beställer man 30 kilo så säljer man hälften till. Alltså det finns jättemycket försäljning av sprängmedel i Sverige.
Ja, just sprängmedel har vi ju inte riktigt bra kontroll på.
Nej, exakt så.
Och vi har ju nästan, det finns ju inte en byggarbetsplats i det här landet som inte använder sig av någon form av sprängmedel man bygger.
Nej. Så det där är ju också fruktansvärt läskigt att man så lätt kan komma över sprängmedel.
Så är det ju, och till det kommer alla goda råd man kan få på internet över hur man tillverkar egna sprängmedel.
Och kanske flyger i luften själv.
Ja, det har ju hänt.
Ja. Sen kommer vi till ett annat område som jag tycker också är väldigt oroande, och det är den här organiserade brottsligheten som påverkar stat och kommun. Att nu beskriver man den här brottsligheten som systemhotande och att de svenska institutionerna visar sig vara sårbara för infiltration, korruption och välfärdsbedrägerier. Och att det var till och med så att Södertälje tingsrätt ägdes av en bolagskoncern som kopplades till stadens organiserade brottslighet. Ja, och man tror att det är 62 000 personer i Sverige som kan kopplas till kriminella nätverk om man också räknar med släktingar.
Ja, nu ser vi ju den här utvecklingen vi har sett i andra länder som vi har varit relativt förskonade ifrån.
Ja.
Men nu börjar det ju etableras även i det svenska samhället att man nästlar sig in i olika myndigheter, i kommunala verksamheter och olika bolag för att skaffa sig brottsvinster.
Ja, sätter sig i en bostadsrättförening och blåser dem på pengar.
Det är ju ett sätt, och det har hänt på flera ställen. Södertälje var jätte, har varit nere i Malmö också.
Ja.
Men även, det var ett program idag på radion där man berättade om hur kriminalvården har problem, att de får in personer som ska vara anställda där och så sen går gängkriminellas ärenden, förmedlar budskap och annat alltså.
Ja.
Så att det är ett problem vi har, att vi måste öka kontrollen på de anställda i säkerhetsbranscher liksom.
Och likadant vad det gäller korruptionen, så att inte den biter sig fast. Tidigare har ju vi varit rätt förskonade från korruption i Sverige. Det har ju varit några enstaka fall av så kallad vänskapskorruption. Man ger någon kompis ett bra jobb eller fixar någon bra affär åt honom. Eller.
Ja.
Men nu ser vi ju betydligt andra typer av ärenden.
Ja, för att det är också så att i många familjer så är tjejerna duktiga på att gå i skolan och grabbarna går inte bra för, och så plötsligt har tjejerna tagit en advokatexamen eller kommit in på bra jobb och sen utnyttjar då familjemedlemmar sina, alltså att vara familjemedlem, så att det stod så här: släkt och vänner är värdefulla tillgångar för nätverkskrimineller, visar en ny rapport från Brå. Det handlar om så kallade möjliggörare, personer som genom sin anställning i den lagliga delen av samhället kan underlätta för brottsligheten.
Ja.
Bara titta på advokatkåren. Hur många ärenden gällande advokater som jag har haft.
Ja, det är en hel ny grej. Och det här har ju liksom smygit sig på oss. Och nu är det liksom, nu pratar man ju väldigt öppet om allt det här.
Ja, skillnaden är, det är ju som vanligt att när det har blivit uppenbart och ganska allvarligt, då vaknar vi. Men det, man kanske skulle gjort någonting lite tidigare.
Ja.
Så.
Och bedrägerierna, de ökar med 22%. Det här är också en ny grej med Uppdrag granskning, när man visar hur man lurar äldre människor. Och gör det utan problem.
Ja, helt hänsynslöst verkligen. Ja. Och ofta från andra länder sitter man då och gör de här telefonsamtalen och skjortar upp de äldre.
Ja. Sen tycker man ju då, jag håller med dig Tommy, när man märker att det, man får väldigt låga straff och man kommer ut fort. Men nu är det brist på häktesplatser, det är överfulla arrester, SIS-hemmen räcker inte till. Det är inte så himla lätt att liksom strama åt några system när vi inte har byggt dem.
Nej, så är det. Det här kommer kosta pengar och att vända skutan kostar pengar. Så att, tyvärr, en gång i tiden så var det ju någon som trodde att vi skulle ha 100 fängelseplatser i Sverige.
Ja.
En högt uppsatt så här tänkare. Vi är på väg i motsatt riktning och det har ju på något sätt, när det väl svänger och går åt ett håll, då går det så väldigt långt åt det hållet. Så
ja.
Att det blir, nu blir det nästan drakoniska straff för en del åtminstone. Och så blir det väldigt många som blir inlåsta.
Och när jag var ung då gick man och såg Hasse Tages film Släpp fångarna loss, det är vår, var människa i sin själ vill väl. För det var så man tänkte. Det var ju, man kände för de kriminella. Det var ju olycksbarnen som hade kommit fel. Om de bara fick rätt chans så skulle allting ordna sig. Det känns inte riktigt som det är samma läge.
Nej, på den tiden skulle man ha sett lite in i kristallkulan och se hur det ser ut nu.
Vad gör ni när det är brist på häktesplatsen då, Lasse?
Sen förra sommaren ungefär så har i stort sett alla polisarrester i södra länsdelen varit upptagna av häktade.
Ja.
Som egentligen skulle ha suttit på häktet.
Men häktet är fullt?
Häktet är fullt därför det inte finns några platser ute på anstalterna. Så det är katten på råttan.
Vad gör ni då? Vad gör ni då när ni ska ta fast någon då?
Ja, vi har haft tillfällen och vi har fått köra personer till andra regioner. Vi har kört folk till Eskilstuna, Nyköping.
Ja, är det så alltså?
Ja.
Men i landet i sig så står det också att det är överfulla arrester.
Ja, nu börjar ju problemen ha spridit sig så pass att man får åka väldigt långt. Vi har fått transportera häktade som har suttit hos oss upp till Luleå och Norrland.
Alltså det låter helt absurt.
Och ska man sen höra dem så går det åt en väldig polisresurs med de resorna också.
Ja, man ska skicka, de måste åka tillbaka sen. Och...
Ja, hela liksom systemet blir ju ineffektivt på det sättet. Sen är det ju ett annat problem också, och det är ju för kriminalvården som nu dubbelbelägger i cellerna. Det blir ju en väldigt besvärlig arbetsmiljö för de som arbetar där.
Ja.
Och dessutom så finns det ju en risk med att de här som hamnar i cellerna inte håller sams, utan att det uppstår konflikter och misshandlar och kanske ännu grövre brott.
Ja.
Så att det här är inte bra som det är. Det är nog ingen som tycker det. Men vi är där vi är, och nu försöker man då trolla med knäna och göra det bästa av det.
Ja,
med de resurser som finns än så länge. Men man ökar resurserna också, det gör man ju.
Ja.
Men att bygga ut häkten och anstalter, det gör man ju inte på några veckor, utan det tar ju år att få till.
Det tar år att få till, ja.
Ja. Och sen ska det anställas massor av ny personal, och då vill det till att alla de är lämpliga.
Ja.
Och att få fångvårdare, de har ju inte världens högsta lön och inte världens högsta status heller.
Och ett
ganska tufft arbete skulle jag säga.
Mycket tufft. Jag skulle aldrig ställa upp på
det. Jag tror att det ställer väldigt höga krav. Så att det kanske är så att du måste höja statusen och lönen för dem, och då kommer det kosta ännu mer pengar. Men det är det nog kanske värt, därför att vi behöver att de faktiskt klarar av att hantera klientelet och i bästa fall få dem att tänka på ett nytt sätt. Och det är ju ganska avancerat. Alltså, det är inget litet krav.
Nej. Alltså det värsta när jag är programmerad, jag blir så upprörd. Men jag ska hålla ner min puls, och nu ska jag tala om någonting som är bra här på slutet. För jag läste nog om er nya rikspolischef, Petra Lund. Hon sa i programmet TV4s Efter 5 att trots flera grova våldsdåd i närtid så går arbetet mot kriminaliteten i rätt riktning. Uppklarningsprocent i Stockholm är uppsatt på 70 respektive 85% när det kommer till grova brott. Och det är ju ett tag när ingenting klarades upp. Så att uppklarningsprocenten ökar. Ni är duktigare än ni poliser att klara upp brott.
Ja, och tittar vi bara något år eller ett par tillbaka så då låg väl uppklarningsprocenten på de här gängrelaterade brotten på 15%.
Ja, det var 18, enormt lite. Ja. Så man klarade sig väldigt bra. Alltså de klarade sig bra, de gängkriminella. Ja. De kunde hålla på i fred. Nu kommer man åt dem i alla fall. Ja. Och polisen lyckades också stoppa omkring 40 våldsdåd de senaste 3 månaderna. Det är sånt som man inte läser om, att man stoppar våldsdåd innan de ens händer.
Ja, det är ju något som inte ger rubriker i media heller.
Utom här i Tyresö när de är terrorister. Ja.
Just i det fallet så man chansar ju inte i sådana lägen. Nej. Utan då går man ju hellre in för tidigt än avvaktar.
Ja.
När det är människoliv som är i fara. Men överlag så känns det som att vi lyckas bättre och bättre.
Och det måste vara en skön känsla för er som jobbar idag. För att det har ju varit väldigt många år där saker har gått åt fel håll.
Ja, det får man då säga.
Ja, för det, ni måste ju känna en stolthet när det faktiskt går åt rätt håll.
Ja, och sen måste man ju ta vara på de här nyheterna som är positiva. Så att man inte hamnar i någon negativ spiral, liksom vi som jobbar här heller.
Och jag läste också att ni skulle, att alla poliser i yttre tjänst skulle ha tillgång till elchocksvapen.
Mm.
Läste jag idag.
Ett väldigt effektivt vapen som har provats nu under ett antal år. Och det är ju en ersättning för att man istället använder dödligt våld.
Uh-huh.
Det sista utvägen är ju tjänstevapnet.
Det är en pil som fäster offret och överför 50 000 volt via en tråd.
Och träffar du med det vapnet så är det ju ingen person som klarar av den strömchocken du får.
Ja.
Utan den slår ut en person under 10-15 sekunder.
Så och det räcker för att man ska kunna... Ja,
ja. Ja.
Så att det är ju, ni får bättre redskap om man säger så. Ja. Och det är det här som är fascinerande för en annan som då inte jobbar. För mig är det här skrämmande att verka jobba på häkte eller polis. Men båda ni två tycker ju att det här polisjobbet är ett bra jobb, Tommy. Du gillade ditt jobb.
Ja, absolut. Men det var ju, att jag gillade det var ju mycket för att jag fick jobba lokalt och nära sociala myndigheter, skolor. Hela lokalsamhället, företagarföreningar för allt i världen också. Så då kände man att man gjorde skillnad. Medan att åka radiobil fram och tillbaka mellan den ena brottsplatsen till den andra så kanske man inte såg, tyckte jag, lika tydliga resultat av det arbetet. Men det krävs, alltså det jobbet är ju väl, alla jobben behövs inom polisen så att...
Men det förebyggande arbetet är ju det som egentligen är viktigast. Ja, vi ska förhindra det här.
Det var i alla fall det som mitt hjärta slog mest för. Och jag menar, det innebar ju inte att man inte grep mördare och våldtäktsmän. Nej. För det gjorde vi också på våra arbetsplatser.
Både och.
Ja. Jajamensan.
Lasse, vad säger du? Du får slutorden här på det här programmet.
Jo, men det är väl en av de bästa jobben du kan ha, tycker jag. Jag ångrar inte mitt yrkesval.
Du gör inte det, fast du ser så mycket ond, bråd, död.
Ja, men man får vara med om mycket roligt också.
Och det säg ju... något. säg något kul.
Det var oförberett. Så det...
men ni har bra också kamratskap, va?
Ja, det har vi. Det har vi. Det blir som en andra familj man jobbar så nära och är med om så svåra saker som vi tvingas vara.
Ja, och polisyrket brukar ofta gå i arv, va? Att,
ja, min pappa var ju polis så det stämmer ju i det avseendet.
Det var ju min också.
Men hur är det med era barn? Blev de poliser?
Jag har, min äldsta son, han har sökt polisskolan en gång men blev inte antagen.
Nej, mina döttrar är inte poliser, de har valt andra karriärer.
Men det verkar i alla fall som polis är ett attraktivt jobb fortfarande.
Ja.
Ja. Det är roligt.
Och sen ska vi ha skäliga löner och bra arbetsvillkor. Men vi är ju på rätt väg.
Och vad säger den tidiga fackliga representanten för polisen i Stockholm?
Ja, det har ju hänt en hel del på senare år vad gäller status och lönesättning. Så ur det perspektivet är det ju jättetråkigt att precis ha hunnit avsluta den fackliga karriären när resultaten börjar ramla in.
Du fick inte del av dem, eller?
Nej, precis.
Ja, men då kan du känna att du har gjort en insats för dina kollegor.
Ja, jag har ju, man hjälpte till så gott man kunde, men det är ju en väldigt bred, och det är ju som med allt annat fackligt, att om många är med så blir det ju mycket starkare kraft. Och det är ju det som är polisförbundets stora styrka, att nästan alla poliser är med. Och det är ju ett skäl till det är ju i sin tur att polisförbundet hjälper ju till även när en polis blir misstänkt för brott eller blir skadad på jobbet eller något annat.
Det blir som en försäkring.
Det blir som en försäkring.
Mycket bra. Bra där. Jag tycker vi avslutar här på den här positiva punkten. Då tackar jag er två. Tack så mycket, Lars Alvarsjö.
Tack, och så hoppas vi att det inte händer massa grejer till nästa
program. Nej, herregud, vi kan väl ha lite tätare då så vi slipper berätta om så mycket. Tack så mycket, Tommy Hansson.
Tack ska du ha.
Och jag som får ställa alla de här kloka frågorna, jag heter Ann Sandin Lindgren. När jag lyssnat på serien som heter Uppdrag Tyrelse på Radio Tyrelse 91,4.